Jag välkomnar till denna första samling detta nya år. Det är imponerande att så många kommer ihåg att vi börjar idag. Jag hoppas ni har haft en god julhelg och nyårshelg och trettondagshelg och återhämtat er, har nya krafter. Vi ska idag tala över ett ämne som är väldigt aktuellt, väldigt spännande, inte så alldeles enkelt. Jag hoppas att vi får tillfälle till lite samtal och frågor, eftersom det är viktigt med det. Men låt oss börja med att be en av våra goda pingstsalmer i Jesu namn. Helige Ande, låt nu ske undret som väcker oss alla. Låt Guds församling än få se eld ifrån himmelen falla. Oss och ett styng i hjärtat giv, stynget som blir vår själ till liv. Helige Ande, hör oss. Sanningens ande, röj den nöd som vi i hemlighet bära. Människan ej lever blott av bröd, henne Guds ord måste nära. Sänd oss en hunger runt kring jord, efter att höra Herrens ord. Sanningens ande, väck oss. Helige Ande, låt din röst högt om Guds gärningar tala. Vittna för tron om korsets tröst, krossade hjärtan hugsvala. Visa oss Guds rättfärdighet, låt oss få se hans salighet. Helige Ande, fräls oss. Kärlekens ande, hand i hand, lär oss som syskon att vandra. Samman oss bind med fridens band, hjälp oss att älska varandra. Styr våra steg i Jesus spår, lär oss att bedja Fader vår. Kärlekens ande, led oss. Amen. Vi ska alltså tala om vattendop, andedop och andeuppfyllelse. Och när jag använder termen vattendop, så är det alltså dopet till Jesus Kristus, dopet i den treenige Gudens namn som jag avser. Och andedop är ju en term som inte finns i Bibeln, men som är hämtat från det sammanhang vi befinner oss i. Det är den term som har blivit utmärkande för den klassiska pingströrelsens betoning. Och andeuppfyllelse är en biblisk term. Och ni ska se hur de här termerna hänger ihop. Och jag börjar bara med en kort repetition, att under de 350 sista åren i protestantisk och även katolsk kyrkohistoria, så har andedop eller the second blessing använts i framförallt protestantisk spiritualitet på olika sätt. Det var puritanismen på 1600-talet i England som använde det begreppet om när man fick frälsningsvisshet. Vi skulle kalla det när man kom till en evangelisk omvändelse, eller när man kom till tro på evangeliet. För det andra, så i metodismen så användes det om en speciell helgelseupplevelse, då man verkligen gjorde ett uppstigande i helgelse genom att ta emot en rening av hjärtat, så man kunde nå Christian perfection. Och sen så kom termen för det tredje att bli en kraftutrustningsupplevelse, och det är när pingströrelsen kommer på scenen från och med 1906. Det finns en engelsk forskare som har skrivit en bok som heter Baptism with the Spirit, som jag kort återger här. Och han har analyserat användningen och funnit att termen the Spirit with or in the Holy Spirit, the baptism in or with the Spirit, används på 9 olika sätt. Och ni har det på ett papper. Jag hoppas alla har fått ett papper. Det är för det första när det förstås som en icke upplevd händelse, men en reell händelse ändå. Och det är då när man tolkar det sakramentalt, att när man döps så får man den helige ande. Och de flesta som har döpts av oss har icke upplevt något speciellt då, men man har ändå fått den helige ande. Den andra tolkningen säger att det är en icke upplevbar del av omvändelsen. Man har kommit till kristen tro. Man har blivit omvänd, men man har inte haft någon speciell upplevelse av den helige ande. Och för det tredje, det är en erfarenhet som man har gjort sedan man blev omvänd, men den är inte förbunden med någon upplevelse. Man har alltså väldigt sakligt bett Gud, uppfyll mig med din heliga ande. Man har inte känt någonting, man har inte upplevt någonting som helst. Men veckan efter så märker man att något har hänt. Ja, ja. Det är det som den här författaren avser. Men så talar han då om för det andra om andedop som en mycket påtaglig religiös erfarenhet i sinnevärlden, i vår så att säga psykologiska, empiriska upplevelse. Och då kan den, och det är det fjärde sättet att använda ordet då, vara förbunden med omvändelsen. Och det skulle väldigt många som tillhör den anglosaxiska väckelsetraditionen och som är baptister eller metodister hävda, att andedop är omvändelseupplevelsen. Fi, som ju är en pentekostal exeget, han tolkar det så, trots att han är pingstvän. Och Grudem, som är baptist, ursprungligen, som har skrivit en bok om profetia som vi ska titta lite på så småningom, han tolkar det så. Jag skulle tippa att Billy Graham skulle tolka det på det sättet också. Jag tippar det, jag kan inte erinra mig att jag har läst, det var så länge sedan jag läste Billy Graham, men jag skulle tippa det. Men sen så för det femte kan det vara då den här speciella helgelseupplevelsen i holiness movement och i den metodistiska gamla traditionen. För det sjätte då pingströrelsens upplevelse av att det är en kraft för tjänst. Och för det sjunde, och den positionen finns i alla kyrkor praktiskt taget, nämligen att man får ta emot en speciell nådegåva. Det är den sjunde uppfattningen. Den åttonde är den som vi sa att puritanismen hade, nämligen att man fick en klar övertygelse och visshet om sin frälsning. Och det nionde, det är den användning av termen som är vanligast i den karismatiska rörelsen, nämligen att man har döpts, man har kommit i tro många årtionden kanske innan den här erfarenheten görs, men då sker det ett slags release, ett slags utlösning, ett slags utsläppande, frisläppande av det, den heliga ande man har från förut. Förstår ni ungefär hur man uppfattar det? Detta för er introduktion. Det vi nu ska göra är givetvis att inte starta med hur olika människor har upplevt den helige ande, utan vi ska starta med vad säger Nya testamentet i sin undervisning. Och låta det få bestämma hur vi använder termerna. Och sen så kommer det ändå att försätta oss i det läget att vi får mycket att fundera på, och då tar vi in erfarenheterna och ser hur vi ska få något slags sammanhängande helt. Och jag har redan sagt att termen andedop som substantiv finns inte i Nya testamentet. Däremot så används termen, eller verbet, att döpa med helig ande 7 gånger. Varav 6 gånger i samband med Johannes döparens förutsägelser om Jesus, som Jesus sen citerar i Apostlagärningarna 1:5 och som Petrus citerar i Apostlagärningarna 11:16. 7:e gången som att döpa med helig ande förekommer är i 1 Korinthierbrevet 12:13. Det kan ni skriva till, för det har jag inte skrivit in här eftersom jag håller mig till Apostlagärningarna mest. Och det är nu som jag använder mig av argumentationen från Jimmy Dunns Baptism in the Holy Spirit, hans doktorsavhandling från 70-talet vid Cambridge universitet. Och som jag sagt förut, han har sen blivit en exeget som mer än någon annan har arbetat med frågor om den heliga ande i Nya testamentet, och alla hans böcker om det blir ungefär så här pass mycket i en bokhylla. Han har skrivit om precis allt som går att skriva om, mer eller mindre. Och det som är hans battlefield, det är att han å ena sidan avgränsar sig mot en sakramental tolkning av vattendopet, av dopet som vi skulle säga. Och han avgränsar sig mot en, som han kallar för, konfirmationistisk tolkning, confirmation interpretation, det vill säga att det kristna livet innehåller först en omvändelse och en doperfarenhet, och sen kommer en erfarenhet av handpåläggning då man ber att den som man ber för ska få ta emot den heliga ande. Jag ska tala mycket mer om det lite senare. Och han vänder sig emot den klassiska pingsttolkningen. Ja. Och han säger ingen av dessa tre är förenlig med apostlagärningarna. Det är hans poäng i sin doktorsavhandling som han lyckades få godkänd i Cambridge hos Mole, världens minste nytestamentlige professor i exegetik. Jag tror han var bara 1,55 lång. Men en mycket betydelsefull exeget. Nåväl. Det som jag nu lyfter fram från Dan, jag är inte alls enig med Dan i alla avseenden, och jag tänker inte alls ge mig in på en diskussion om det ena eller det andra, utan jag tar bara fram det som jag tycker är ovedersägligt, klart och tydligt i hans argumentation, och som jag inte kan begripa att någon kan säga något emot. Och det är det enkla faktum att termen att döpa med helig ande i apostlagärningarna är en av 7 termer eller uttryck som Lukas använder för att säga samma sak. Det vill säga, det är en term som talar om hur man får den heliga ande, hur man mottar den heliga ande. Och på det sättet så är Dan en exponent för det som kallas för one stage initiation, det vill säga ett stegs introduktion i den kristna tron, och inte a two stage, inte ett två stegs inträde i den kristna tron. Så försök hålla isär en ett stegs begynnelsesyn och två stegs begynnelsesyn. Jag ska förklara det mycket tydligare sen. Och här har jag nu gett er de ställen där de här 7 termerna förekommer. Och jag börjar då med att döpa med eller i helig ande. Och det är Jesus som ju säger det i Apostlagärningarna 1:5, och han citerar ju Johannes döparen. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. Detta säger Jesus alltså 10 dagar innan den helige ande utgjuts. Och Petrus refererar och pekar tillbaka på det i 11:16 när han försvarar det som har hänt i hedningen Cornelius hus i kapitel 10. Därför att när han predikar om Jesus Kristus för Cornelius, så i 11:15, när jag då började tala föll den helige ande över dem alldeles som över oss i den första tiden, då kom jag ihåg att Herren hade sagt, Johannes döpte med vatten, men ni ska döpas med helig ande. Det är de 2 gånger som termen att döpa med helig ande förekommer i apostlagärningarna. Den andra termen är den helige ande kommer över er, komma över. I 1:8 säger Jesus, men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er och ni ska vittna om mig och sedan ända till jordens yttersta gräns. Och detta komma över, det återkommer sen i 19:6. Det är i samband med att Paulus undervisar och döper Johannes lärjungarna. Och då heter det, och när Paulus lade sina händer på dem kom den helige ande över dem. De talade med tungor och profeterade. För det tredje, att fyllas med helig ande, det är den tredje termen. Och i 2:4 så ser vi nu att Jesu profetia om att döpas med helig ande uppfylls, men då användes termen alla fylldes av helig ande och började tala med andra tungomål med det ord som anden ingav dem. Och det återkommer sen i 9:17 där det heter om Paulus att när Ananias kom och la sina händer på honom så sa han, Saul, min broder Herren, själv Jesus som visar sig för dig på vägen hit, har sänt mig för att du ska få tillbaka din syn och fyllas av helig ande. Och sen så det sker och sen låter han döpa sig. För det fjärde, att utgjuta min ande, och det förekommer ju då i Joels profetian i 2:17. Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Och det återkommer i vers 18 och i vers 33. Och jag läser 33. Gud har upphöjt honom i sin högra hand och sedan han enligt löftet tagit emot den helige ande av fadern har han nu utgjutit den som ni ser och hör. Det kommer också tillbaka i 10:45 den här termen. Och nu är det återigen i Cornelius hus, 10:45. De omvända judar som följt med Petrus häpnade över att den helige andens gåva blev utgjuten också över hedningarna. Det vill säga de messias troende judarna. De Jesus-troende judarna som hade fått den helige ande kunde bara tänka sig att anden gavs åt judar, icke åt hedningar. Jag kommer tillbaka till den debatten lite senare också. För det femte, att motta den helige andes gåva. Det är den femte termen som används och i 2:38 har vi ju Petrus mycket berömda slutkläm i sin predikan. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den helige ande som gåva. Och det återkommer sen 8:15 och då gäller det samaritanerna. 8:15, 17, 19, 10:47 då gäller det i Cornelius hus och 19:2 då gäller det Johannes döparens lärjungar som inte hade mottagit den helige ande. Och för det sjätte, den helige ande ges. Och för det sjunde, den helige ande faller. Och Gimenans slutsats är att dessa sju olika termer beskriver inte olika handlanden eller erfarenheter av den helige ande, utan snarare olika aspekter av samma handlande eller erfarenhet. Dessa sju termer beskriver samma andliga händelse, nämligen mottagandet av den helige ande, som den i Gamla testamentet och av Johannes och Jesus utlovade gåvan. Ja, enligt alltså både Gamla testamentets profeter, Johannes döparen och Jesus själv. Några Några exegeter gör ett försök att utveckla de här sju termerna eller de här sju bilderna. En katolsk exeget som heter Talbot, som är väldigt, väldigt bra. Hans kommentar finns i biblioteket här. Han säger att termen dopet i den heliga ande, eller the immersion in the spirit, det är en bild som används av Lukas för att tala om den djupa erfarenheten av Guds närvaro som lärjungarna har lovats. Och så säger han att de här sju bilderna, de kan man dela in i två avdelningar. När erfarenheten ses från det gudomliga initiativets synvinkel, så talas det om att anden ges, anden utgjuts, anden kommer över, anden faller på människorna. Men när man ser på denna erfarenhet utifrån personens synvinkel, så talas det om att motta den helige ande, att bli fylld av den helige ande, att bli döpt med ande. Det är ett försök att få någon slags systematisk reda på de här termerna, men mer så tycker han inte att man kan säga om skillnaden mellan de här termernas innebörd. Nästa fråga som nu alltså infinner sig är: hur är då förhållandet mellan vattendop och andedop? Kort sagt, när får man den helige andes gåva? Och på den frågan så finns det en mångfald av svar i de olika teologiska tolkningstraditionerna. Och det är inte så rasande enkelt som jag hade tänkt mig. Jag går nu in på hur tolkningstraditionerna har förstått det. Och sen får ni nästan själva börja fundera på vem av dem återger apostlagärningarna på ett samlat, översiktligt sätt bäst. Ja. Och jag börjar med den lutherska positionen, eftersom vi befinner oss på i en luthersk kontext. Och som lutheraner har vi ju en sakramental syn på dopet, det vill säga dopet är givetvis en bekännelsehandling, men det är också en handling varigenom Guds frälsning och nåd ges åt den som döps. Och där förutsätts det också då att tron finns med på något sätt. Och denna sakramentala syn på dopet tar ju sin utgångspunkt givetvis vad gäller apostlagärningarna i Petrus uttalande 2:38. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder, då får ni den helige ande som gåva. Och det är faktiskt så att de flesta exegeter stöder den här ståndpunkten, oavsett vilken konfessionell position de har alltså de flesta kända exegeterna, de enda som opponerar som jag har sett och som också kan sägas vara kända, det är bara Gordon Fee. Det är bara Grudem, och han är mindre känd. Och det är Dunn i en viss bemärkelse. Men alla de andra följer den här, som jag kallar för den sakramentala tolkningen, och säger normen för andens mottagande i Nya testamentet är mycket klart dopet. Och det bestyrker man sen med rikhaltiga hänvisningar till Paulus undervisning i Första Korinthierbrevet bland annat. Och detta gäller då exegeter som har alla möjliga konfessionella bakgrunder. Men och de hänvisar då också till Första Korinthierbrevet 12:13 och utgår ifrån att detta är Paulus ståndpunkt. Men alltså, det ifrågasätter Gordon Fee och det ifrågasätter Grudem. Och jag hade aldrig stött på den positionen förrän jag kom till Addis Abeba. Och jag undervisade ju inte bara på ett luthersk pressseminarium, jag undervisade också på ett ekumeniskt evangelikalt mastersprogram. Och hade så att säga, vad ska jag säga, 35% av mina studenter där kom från Kallihivot, Livets Ords kyrka, som är en baptistisk kyrka i Etiopien. Har ingenting med Livets Ord Uppsala att göra alls. 35% var pingstvänner från de tre olika större pingstkyrkorna. Och någon var ortodox och resterande grupp var från Mekaneser kyrkan, mina gamla studenter. Och där hade vi ju då verkligen en mycket livfull diskussion om såna här saker. Det var fruktansvärt roligt. Fruktansvärt roligt. Jag kan väl inte låta bli att skryta med att jag trots allt fick termen doktor Pente av pingstvännerna som var med på den här masterskursen. Men det som var anmärkningsvärt där var att de som hade en baptistisk bakgrund från Sudan Interior Mission, vars lärare kom från Texas, från den största evangelikala institutionen i Texas. Vilken, vad heter den nu? Min ålderdom börjar sätta in.
Baylor?
Nej, nej.
Dallas,
thank you. De var alla Dallas-studenter, lärarna inom Sudan Interior Mission. Och de avvisade nästan de flesta doptexter som att de handlade om dopet. Och sa att de handlar om andedopet, det vill säga om omvändelsen. Det var knappt att de gick med på att Romarbrevet 6 handlade om dopet. Och det var något 100% nytt för mig. Och jag ser sen att Jimmy Dunn ingår lite i det där gänget trots att han är metodist. Han sätter i varje fall frågetecken ibland för passager som alla nordiska exegeter, alla tyska exegeter, alla katolska exegeter självklart uppfattar som dopet. Och jag kan inte tänka mig att någon här inne skulle uppfatta de texterna på ett annat sätt oavsett vilken dopsyn vi har. Det här innebär alltså att det finns en viss divergens i den internationella debatten, men de flesta exegeter stöder den här synen att anden som ges i dopet är samtidigt, det dopet är samtidigt då att beteckna, om man tar termen andedop. Och vi återkommer till det lite senare. Turner, som själv har varit pingstvän i uppfattningen av de här frågorna, men som sen har svängt något, han säger, och jag citerar honom: "The paradigm of 238-39 must be assumed for the numerous occasions before Acts 8 and beyond it." Och så tar han då de ställen som också talar om att man kommer till tro och döps och får den heliga ande, where people are explicitly said to come to faith or to be baptized, but where reception of the Spirit isn't mentioned. Also förklarar han det, the reader is to assume such conversional faith and baptism is met with the gift of the Spirit, unless, as it is in 8:16, stated otherwise. Nu är det intressanta att även vissa baptister har den här ståndpunkten. Den mest kände baptistexegeten av stora mått är Beasley Murray. Han har skrivit en kommentar till Jesu apokalyptiska tal, en kommentar till Johannes som en av de bästa som finns, en kommentar till Uppenbarelseboken som definitivt är en av de tre bästa, skulle jag vilja påstå, som finns. Han har en baptistisk dopsynd, innebär att bara när man har blivit omvänd och kommit till personlig tro ska man döpas. Men när man döps så får man allt det som Luthers katekes säger att man får i dopet. Det vill säga han har en helt sakramental syn på dopet. Och därför anser han då att man ska, så fort man har blivit omvänd ska man döpas, alltså så att det blir en one event, inte two events, one event. Jag minns Harry Monsos företrädde det här en gång på ett ekumeniskt pastors- och prästmöte här i Uppsala. Lasse Sjöstedt som var präst här, och han var jättebelåt och mycket, mycket entusiastisk. Nåväl. Så kommer vi då till det som här jag har kallat utifrån Jimmy Dunn och andra den konfirmationistiska positionen. Och det är nu det börjar få bli krångligt. Den heliga ande, HA, ges normalt genom händers påläggning, apostlar eller senare biskopen, efter omvändelse och dop. Och Halldorf kommer i sina böcker nära det här, för han hävdar att enligt fornkyrkan, där man då hade en lära om dop och handpåläggning i Hebreerbrevet 6:3, var det så att det är vid handpåläggningen som anden ges. Han säger det i sidan 102, drick djupt av anden. Och även högkyrkliga anglikaner har den här uppfattningen. Och då går jag snabbt över till Roms position, för att det nu det börjar på att bli verkligen krångligt för att förstå det hela. Och jag har med mig denna förre påven godkända katekesen, katolska kyrkans katekes, och jag önskade att den lutherska kyrkan hade något lika bra, men det har vi inte någonstans på jorden nästan som den här katekesen. Jag håller inte alls med allt vad som står i den givetvis, men den är ett otroligt flott arbete, ett gemensamt arbete av hela den katolska kyrkans samlade insikt och förmåga att uttrycka sig. Och jag har då gått till den här katekesen för att se vad i all världen säger de nu om den heliga andes mottagande och när får man den. Och då säger de att vi har 7 sakrament, det känner ni till. Och de 3 första kallas för initiationens sakrament. Dop, konfirmation och eukaristi, nattvard. Jag ska inte kritisera, men det är helt klart att man kan gott säga att dop och konfirmation är ett initiationens sakrament, ett begynnelsens sakrament. Och vad får man då i dopet? Jo, då citerar de rakt av Apostlagärningarna 2:38. Andens gåva ges i dopet så tillvida att dopet är rening från synderna och pånyttfödelse i den helige ande. Och så lägger de till Johannes 3:5 och Titus 3:5. Det står i Luthers katekes också, för att göra en viss jämförelse. Och den döpta människan blir ett tempel för den helige ande. Men vad ger då konfirmationen? Det är nu som det blir lite krångligare. Jo, det är det sakrament i vilket handpåläggning ingår. För då får konfirmanden en särskild kraft av den helige ande. Och så hänvisar de till Romarbrevet, nej, till Apostlagärningarna 8:17. Och jag kan läsa lite mer för att ni ska förstå hur de uttrycker sig. De uttrycker sig så här. De uttrycker sig så här vid konfirmationen. Tag emot inseglet på den helige ande som blir given åt dig. Det är i den romerska ritualen, riten, eller i den bysantinska riten. Tag emot inseglet på den helige andes gåva. Och det är det sakramentet, alltså konfirmationen, som ger oss den helige ande för att låta oss slå djupare rot i barnaskapet hos Gud, för att inlemma oss fastare i Kristus, för att göra våra band till kyrkan fastare, för att mera förena oss med hans uppdrag och för att hjälpa oss att ge vittnesbörd om den kristna tron med ord som ledsagas av gärningar. Alltså, här kommer man på något sätt relativt nära den så kallade two-stage initiation. Alltså, man döps i vatten, och då i regel är man ju ett spädbarn. Och sen vid 8, 9, 10 års ålder konfirmeras man. Och då på något sätt ber man om att den heliga ande som på något sätt finns hos konfirmanden ska blomma ut och visa sig och bli påtaglig och börja prägla och styra denna döpta kristna människa i alla avseenden. Nåväl. Och jag återvänder nu till broder Halldorf. Och jag tittade mycket noga igenom vad han säger i Drick djupt av anden, kapitel 8. Rubriken: fick ni den helige anden när ni kom till tro. Jag hoppar över det han säger om Jesu dop som förebild för det kristna dopet. Jag har vissa frågetecken där, så därför så går jag inte in på den debatten. Men han säger att handpåläggningen är från första början av kyrkans historia ett avgörande moment när människan steg upp ur dopkällan. Han stöder det på Hebreerbrevet 6:3. Vilket inte, jag tycker, stämmer, eller det är inte säkert, men man får sätta frågetecken där, tycker jag. Och han förbinder dopet som en förening med Jesu död och uppståndelse med handpåläggningen som en förbindelse med pingsten och andens utgjutande. Så pingsten fullbordar påsken. Så dopet i den heliga ande förmedlar den Guds närvaro som får Jesus siluett att framträda i en människas liv. Så tar han de tre undantagen från den här regeln om förbindelse mellan dop och handpåläggning. Och så säger han att så småningom i kyrkan, på grund av olika skäl som vi inte hinner gå in på, så börjar de nydöpta att inte längre erfara den helige ande i sina liv. Ja. Han hänvisar till att det är barndopet som gäller under 300-talet. Och att under 300-talet så är det en kolossal inströmning av vuxna. För att då har det blivit politiskt korrekt att bli kristen. Och man vill behålla höga politiska ämbeten och hela det där köret, ni vet. Och hålla sig väl med kejsar Konstantin. Och då blir det inga andliga manifestationer vid dopet. Och vad gör man då? Ja, då påstår han, och jag kollade med S.A. Gevremeden som inte alls håller med honom, att tala om ett andra dop redan på 300-400-talet. S.A. Gevremeden gick med på att det är på 900-talet man börjar tala om ett andra dop, som sen Symeon, den nya teologen, kallar för andedop. Men detta andra dop syftar inte på ett omdop alls, utan på en personlig medveten erfarenhet av den helige ande som man saknar. Och det här tror jag är riktigt. Jag tror det här börjar och blir mycket påtagligt på 300-400-talet. Det tror jag han ger en riktig bild av utvecklingen. Och det andra dopet var ett återupplivande av det som hörde till det första dopet och dess efterföljande handpåläggning. Gåvan var given, skriver han, men inte mottagen. Men det fanns möjligheten att erfara den heliga ande och aktivt, så att säga, tillgodogöra sig den heliga ande i det personliga livet. Och då hoppar han sen till 900-talet, där det finns en ortodox teolog som heter Symeon, den nye teologen, född 949, död 1022, som ställer frågan mycket skarpt till sina präster och biskopar och hegemoner och allt vad det heter av kyrkliga ledare, och ställer frågan: kan man ha den heliga ande utan att vara medveten om det? Och han driver frågan om en speciell erfarenhet av den heliga ande som han kallar andedop, där finns den termen, eller ett andra dop. Och det finns beskrivningar på hur han har upplevt det här, och det är väldigt likartat med det som man läser om när starka omvändelser äger rum under i Luthers pietism, metodism, eller när man i den karismatiska väckelsen, rörelsen, upplever det man rubricerar då som andedop. Det är identiskt lika berättelser, ljusupplevelser, Guds heliga eld strömmar genom kroppen, det som, ja, han kunde ju inte använda ordet elektricitet på 900-talet, men det är sådana erfarenheter som elchocker, så att säga, som kroppen genomgår, och en kärlek tänds och liksom hela det andliga innehållet blir levande. Förut har det suttit där, nu kommer det ner till hjärtat. Det finns också likheter med Luthers erfarenhet av rättfärdig görelse, erfarenheten i svarta tornet i Wittenberg. Och nu är det intressant, vad gör Halldorf av det här? Och det är därför som jag ger viss tid åt det. Jo, han säger att pingströrelsen gjorde, så att säga, samma erfarenhet. Den helige ande var, så att säga, bara någonting i huvudet och i trosläran, men ingen upplevd verklighet. Och det är det som han uppfattar som pingströrelsens stora gåva till 1900-talets kristenhet. Inte pingströrelsens klassiska undervisning om a two-stage or a three-stage initiation. Det tar Halldorf avstånd från, precis som Fi gör det. Utan detta att man upplever den heliga ande, han blir en verklighet på något sätt i ens liv. Detta är pingströrelsens stora bedrift och gåva till världskristenheten. Precis som detta var Symeon, den nya teologens upptäckt och gåva till den ortodoxa kyrkan på 900-talet. Och där är det då inte den här stenhårda läran om att först har du blivit omvänd och sen har du blivit döpt och nu ska du bli andedöpt, som då innebär en alldeles speciell typ av erfarenhet som absolut säkert leder till tungotal. Då är du andedöpt. Halldorf försvarar inte alls det schemat. Men han försvarar det så tillvida att här upplever man den heliga ande på ett igångsättande, kraftutrustande och livgivande sätt. Och det behöver vi alla uppleva. Men vi kan uppleva det på olika sätt. Och olyckan är om man gör detta till den enda rätta, sanna läran och vägen, och alla andra är fördömda, fattiga syndare som inte har upplevt det här exakt så som några stora pingstvänner har upplevt det. Det är alltså Halldorfs position, och det är väldigt intressant att lägga märke till. Och han lägger trycket vid att allt det här är mer en process än att det är enskilda events, enskilda handlingar, skarpt avgränsade från andra erfarenheter. Det är hans egen position, och det tar lite tid innan man kommer fram till vad det är han står för. Det innebär alltså att han kan säga, han kan använda ordet andedop även om han medger att det exegetiskt inte är ett riktigt term, så att säga. För att det är en term som är så vanlig så det är svårt, i varje fall i pingstsammanhang, att undvika den. Och han kan med gillande citera Frank Mangs, som ju hade en sån här erfarenhet mycket tydligt, och som själv sen inte tyckte om att kalla den för andedop, för det bara blockerade för alla de som han ville skulle få göra samma erfarenhet. Hela min inre värld, nej, hela min varelse med ande, själ och kropp genomsköljdes, genombävades, genomrusades av en ström som verkade som ett materiellt flöde, men som i verkligheten var något ändligt mycket mer. Det var en ström av renhet och helighet, en ström av övernaturlig glädje och frid, en ström som förbrände och tände, en ström som gjorde att den gudomliga världens verkligheter blev mer verkliga än vad det någonsin förut hade varit. Det är Frank Mangs berättelse om detta i en självbiografisk bok. Och av det så drar alltså Halldor följande slutsats: det avgörande är inte hur det sker eller vad vi kallar det, men att vi får vägledning till en allt rikare erfarenhet av den heliga ande. Pingsterfarenheten är långt viktigare än pingsterminologin och därmed pingsteologin. Och uppfyllelsen av anden sker inte bara en gång. Inget är mer naturligt för en kristen än att allt mer fyllas av den helige ande. Jag har tagit lite tid på mig för att ge en beskrivning av Halldors position, vad han har hämtat från fornkyrkan och hur han, var han står, eftersom han är så att säga för närvarande den mest inflytelserike undervisaren om detta i svensk kristenhet. Nåväl, mycket snabbt. 3-4 på andra sidan. Gruden och Fies syn är att andedopet sker i och med omvändelsen, i och med att man får den heliga ande. Och första kor 12-13 handlar inte om vattendopet enligt dem. 3-5, det är Jimmy Dunns syn. Och han, jag måste ta viss tid på det också. Han tar avstånd alltså både från pingstsynen, den sakramentala synen, den konfirmationistiska. Och han inför nya termer i sin doktorsavhandling, conversion, initiation. Och man kan säga att för honom så finns det en frälsningsordning i apostlagärningarna 2. Först förkunnas evangeliet av Petrus. Det skapar tro på Jesus som Herre och Messias. Det leder till att man låter döpa sig som en bekräftelse på tron på Jesus som Herre och Messias. Och samtidigt är detta dop ett andedop i vilket man mottar den heliga ande och syndernas förlåtelse. Men så att säga, dopakten i sig ger ingenting. Alltså vattendopet i sig ger ingenting. Det är bara när det är i den här kontexten av de här fyra elementen som det ger syndernas förlåtelse och den helige ande. Och det är höjdpunkten i den här processen. Och det är en upplevd verklighet i apostlagärningarna alltid, påstår han. Ja, nu har jag hållit på länge, nu tar vi en paus. Jag ska försöka gå fram fort sen. Och det här är inte, ja, det går att förenkla det väldigt, men jag vill göra rättvisa åt problematiken. Så ni kan sen orientera er själva. Nu tar vi rast 5 minuter. Ja, om det nu är normen att den heliga andes gåva ges i samband med dopet 2:38, hur ska man då förstå det som kallas för The Riddle of Samaria, gåtan i Samarien, där det ju heter att folk började tro på Filippos och hans budskap om Guds rike och lät döpa sig både män och kvinnor. Men det heter i 8:16, anden hade ännu inte kommit över någon av dem, det var bara döpta i Herren Jesu namn. Men när apostlarna från Jerusalem kommer dit upp, eller kanske det står reste ner, det beror på hur man ser på vad som är upp och ner där. När de la sina händer på dem fick de helig ande. Hur ska man förstå det här? För här sker ju någonting som går stick i stäv mot det som Petrus har predikat i 2:38. Och klassisk pingstteologi har det här som huvudstället. De var omvända, de trodde på Jesus, de var döpta, men de hade inte blivit andedöpta. Det blev de när apostlarna kom och la händerna på dem. Det är den klassiska pentekostala utläggningen. Rom och den ortodoxa kyrkan har då också, varje fall, de närmar sig en sån här tvåstegssyn i och med att det är vid konfirmationen som den heliga ande, varje fall på den heliga ande ges på något mera verksamt sätt. Och i den ortodoxa kyrkan, i den etiopiska ortodoxa kyrkan, där gör man så att när prästen döper, så bara några minuter efter att han har döpt medels nedsänkning som han har kvar där, så smörjer han den nydöpte med olja, och det är krismationen, smörjelsen, och det är konfirmationen i den ortodoxa kyrkan. Det är bara 20 minuter eller 10 minuters skillnad i tid. Nåväl. Eller är det en falsk omvändelse? Det är Jimmy Dans tolkning. De var inte riktigt omvända, det var därför det inte fungerade. Men det verkar svårt att ha den uppfattningen. Eller är det därför att Filippos glömde bort att lägga händerna på dem? Det är Halldorfs tolkning, vilket jag ju inte alls tror på. Eller är det skillnad mellan att motta den heliga ande och att motta andens nådegåvor? Det är Calvins lösning. Och även vissa lutherska utläggare gör en distinktion mellan att man tar emot den heliga ande när man blir frälst och att man sen kan ta emot andens nådegåvor vid ett speciellt tillfälle därefter. Och det har ju säkert många erfarit av oss. Men är det det som Apostlagärningarna 8 handlar om? Nej, det tror jag inte. Utan det är det som jag kallar för, är det en unik frälsningshistorisk situation och en av vändpunkterna i missionens expansion. Och det här som, och att Gud håller tillbaka den heliga ande av vissa skäl i det här tillfället. Och här så har jag själv då fått väldigt stor hjälp av de exegeter som hävdar att det är inte en pingstberättelse i Apostlagärningarna, det är 4 pingstberättelser. Det är the Jewish Pentecost, it's the Samaritan Pentecost, it's the Gentile Pentecost, and that's the Pentecost of the disciples of John the Baptist. Alltså, det är judarnas pingst i kapitel 2, det är samaritanernas pingst i kapitel 8, det är hedningarnas pingst i kapitel 10-11, det är Johannes döparen, lärjungarnas pingst i kapitel 19. Och det är därför som det går olika till när det gäller givandet av den heliga ande i förhållande till normen 2:38. Och varför får de inte den heliga ande i Samarien? Ja, det är en stor stridsfråga bakom Lukas entusiastiska berättelse. Finns det betydligt mera bråddjup av teologiska motsättningar i urkyrkan? Och det som ju framgår mycket tydligt är ju att apostlarna i Jerusalem inte alls hade tänkt sig att evangeliet om Jesus skulle predikas för andra än judar. Helt klart inte. Helt klart inte. Hur mycket än Jesus hade undervisat dem om det, var de lika förstockade, till och med sedan de hade fått en helig ande som innan. Och det behövdes många sparkar i baken av Gud och den helige ande innan de ändrade på sig. Läs bara Apostlagärningarna 10-11, invändningarna från Petrus. Att tänka sig gå till en hedning, att gå över tröskeln till en hedningshus, att gå över tröskeln till en hedningshus och äta mat med honom. Absolut otänkbart. Även för en jude som tror på Jesus som frälsare och Messias. Till dess alla de här övernaturliga händelserna äger rum och syner och det ena med det andra. Då han till sist begriper att Gud vill tydligen också att vi ska predika om Jesus för hedningar. Och beviset på att Gud vill det är att anden faller innan de ens har hunnit döpa sig. Det är ju poängen i Apostlagärningarna 10 i Cornelius hus. Och nu så låter Gud den helige ande utebli så att apostlarna får bekväma sig att lämna sitt judiska högkvarter i Jerusalem, resa till den föraktade delen av landet som heter Samarien, med vilken de inte hade några kontakter. Lägg märke till i synoptiska evangelierna hur negativa lärjungarna är till att Jesus ska överhuvudtaget besöka det. Lägg märke till hur förvånade de är i Johannes 4 att Jesus talar med en samaritansk kvinna och så vidare. Hela tiden den här enorma motsättningen. Och när Jesus ska chockera teologerna från Jerusalem så gör han den barmhärtige samariten föredömet till en samarit. Fruktansvärt otänkbart. Det är lika som om man skulle göra en Israel till en förebild i Irak eller göra en muslimsk terrorist till förebild i det konservativa kristna USA och så vidare. Lika starka emotionella reaktioner skulle komma på det. Och det är den aggressionen och aversionen och fiendskapen mellan judar och samaritaner som Gud på det här sättet övervinner. Och då följer Gud Jesu strategi från 1:8. Först i Jerusalem, sen i Judén, sen i Samarien och sen till världens ända. Sak samma när vi då kommer till Cornelius. Där är det hedningar och där måste Gud handla på ett speciellt sätt som återigen avviker från 2:38-mönstret. För att liksom få in det i skallen på apostlarna så att de sen också ser att evangeliet ska till alla folk. Och de godkänner det och prisar Gud för det sen i kapitel 11. Och sen möter, vad heter han, Paulus, Johannes Döparens lärjungar. Och det var säkerligen också en speciell sekt, en speciell fraktion inom judendomen. Så de hade så att säga ett ben så trodde de på Jesus lite grann och med det andra benet trodde de på Johannes Döparen. Och Paulus måste alltså undervisa dem. Men det intressanta är att han frågar först: fick ni helig ande när ni kom till tro? Ja, här ser ni alltså hur upplevelsen av den helige ande är ett kriterium på att man har kommit till tro. Och de säger, vi har inte ens hört att det finns någon helig ande. Och så får han då veta att de har döpts bara med Johannes dop. Sen undervisar han dem och det kommer inte fram i 2000. För i vers 5 så står det på grekiskan: när de hörde detta lät de döpa sig. Det har 2000 tagit bort helt. Det finns i alla andra översättningar. Jag vet inte varför, om det är en rent misstag alltså. De fick en gedigen undervisning om Jesus och var det, i vilket avseende Jesus skilde sig från Johannes och kristna dopet skilde sig från Johannes dopet och så vidare. Och sen så går det efter riterna. De låter döpa sig och när Paulus lägger händerna på dem kommer den helige ande och de talar med tungor och profeterar. Ja, nu ska vi se hur många minuter vi har kvar. För nu har jag kommit till femte punkten och det är då förhållandet mellan andedop och andeuppfyllelse. Och där ska jag bara säga det, för att vi får tillfälle till frågor, att termen fyllas med helig ande används på två olika sätt i Apostlagärningarna. Det används som en synonym till att ta emot den heliga ande för första gången. Men den används också i den bemärkelsen att andeuppfyllelsen kan ske flera gånger. Och det är speciellt i förföljelsesituation, i förkunnelsesituationer som är knepiga, i vittnesbördssituationer som är knepiga, som det heter att apostlarna eller lärjungarna och de första kristna uppfylls av helig ande. Och vi kan se det i 4:8. Det är när Petrus är ställd inför Stora rådet, Synhedrion. Då fylldes Petrus av helig ande och svarade dem. Och hans svar är enormt kraftfullt. Det är ju inte han som ställs inför rätta från och med vers 8. Det är Synhedriet som ställs inför rätta. Och det är Paulus, eller Petrus som går till rätta med dem. Och sen när han kommer till den kristna församlingen så sägs det där att när de hade slutat be skakade marken där de var samlade och alla fylldes av den helige ande. Det sägs att Stefanus fylls av den helige ande innan han stenas till döds och han ser himlen öppen. Och det sägs i 13:9 att Paulus fylls av den helige ande när han går till rätta med trollkaren Elymas. Och i 13:52 så kommer en slutkläm att lärjungarna uppfylldes allt mer av glädje och av helig ande. Och i Efeserbrevet 5:18 så har vi den kända uppmaningen, förmaningen av Paulus att icke dricka sig full av vin, till därav kommer ett oskickligt leverne, utan att låta sig fyllas kontinuerligt, dagligt, stundligen av den helige ande. Och då blir resultatet att man talar med varann, med salmer och hymner och andlig sång, man sjunger och spelar för Herren av hela sitt hjärta, och man tackar Gud Fadern för allt i vår Herres Jesu Kristi namn, och man underordnar sig varandra i vördnad för Kristus. Det är följden av att uppfyllas av helig ande där. Och nu sammanfattningen, det är punkt 6. Vad ska man nu kalla det som klassisk pingstteologi kallar för andedop, och som är också en term som är mycket vanlig i den karismatiska rörelsen? Michael Green, han har i sin bok I Believe in the Holy Spirit sagt att det är false linguistics but genuine experience. Det är alltså en felaktig terminologi, men det är en äkta erfarenhet. Och detta kan ju ingen förneka som känner något till pingströrelsens enorma andliga expansion vad gäller mission, vad gäller evangelisation, vad gäller att öppna dörren till en djupare förståelse av den heliga ande för världskristenheten. Inte för att inte världskristenheten bitvis har känt till det och levt i det, men det har blivit väldigt mycket mer påtagligt. Och när man tänker på alla de här erfarenheterna som man har gjort när man har fått förbön. Jag står och söker efter en bok som jag tydligen inte tog med mig, men det är en rätt gripande berättelse tycker jag, när den anglikanske prästen Graham Palkingham från Houston i Texas, från the Redeemer, the Church of the Redeemer, en sekulariserad liberal episkopal präst som hade förlorat all tro på allting. Och vad skulle han göra? Så hörde han om David Wilkerson, han som skrev Korset och stiletten, som ni som levde på 60-talet upplevde starkt. Ja. Eller vi upplevde den starkt. Och han for för att se hur David Wilkerson jobbade. bland prostituerade och narkomaner i New York. Och David Wilkerson kommenderade mycket snabbt ned honom på knä när han hade fått klart för sig vilken typ Graham Palkingham var. Och han började be till honom i tungor att han skulle uppfyllas av den helige ande. Och Palkingham protesterar inte, för han är utkörd, slutkörd. Vad skulle han säga emot egentligen? Och han förstod dessutom inte vad de sa när de bad. Men han kände hur kraften gick, så att säga, från hjärnan ner till stortån. Och hur någonting hände inom honom och lossnade inom honom. Och hur David Wilkerson bara sa, let us leave him. He is now under the influence of the baptizer. Och så bugade sig David Wilkerson, för han stod inför Gud. Och så lämnade han Graham Palkingham åt Gud och den heliga ande. Och så började något nytt i Palkinghams liv som han sen skrev om. Och detta var alltså ingen enstaka företeelse. Det gick som en löpeld nästan i upplevelsemönstret under 60- och 70-talet. Och nådde in i alla kyrkor och samfund. Och detta känner ju Michael Green väldigt väl till, eftersom han själv är gripen av denna förnyelse. Men vad ska man som exeget och teolog sätta för namn på det? För det är ju en enormt betydelsefull, frigörande erfarenhet. Och det är då som han ger förslag i stil med andeuppfyllelse, andlig förnyelse, andens manifestation, frigörelse av anden, the release of the spirit, karismatisk kraftutrustande upplevelse, förnyelse av initiationens sakrament och så vidare. Och det är framförallt de katolska karismatiska teologerna som jobbar med det här. Och det vi gjorde med Kanesiuskyrkan var att vi gick in för termen andeuppfyllelse, för vi hittade den i apostlagärningarna. Och så att säga gav grön tecken för att den termen och den upplevelsen skulle få predikas och undervisas i Mekanesiskyrkan. Och det är så att säga mig veteligt den första lutherska kyrka på jorden som har grundligt gått igenom hela den karismatiska väckelsens utmaningar, tagit ställning positivt och integrerat den i sin kyrka till en enorm välsignelse. Och det var en oerhörd glädje att få vara med om det. Det ägde rum, det sista stora beslutet togs 1993, då alla kyrkans synoder hade skickat en 10-15 representanter. Och vi höll en lång rad föredrag och samtalade och bad om detta. Jag ska tala mycket mer om den här processen sista gången, den åttonde gången vi träffas. Men jag vill bara, så att säga, dra ihop hela den här diskussionen på det här sättet. Och nu ger jag ordet fritt, för nu har vi ändå en 15 minuter nästan. Som för diskussion. Ja, innan jag släpper loss er, låt mig bara tipsa er om den bok som jag tror kommer att, som jag tror är vägledande och kommer att bli ännu mer vägledande för Ulf Ekman, nämligen en bok av en katolsk karismatisk teolog som heter Peter Hocken, Skammen och härligheten, översatt och utgiven på Livets Ords förlag, som jag fick tag på här om veckan. Och när jag läser den här boken så förstår jag varifrån Ulf Ekman har tagit sin nya inriktning när han betonar kristnas enhet så tydligt. Det är från den här boken. Så jag skulle nästan vilja säga att det som, så att säga, styrde Ulf Ekmans undervisning via Hagen har nu börjat ersättas av den undervisning som Peter Hocken ger i den här boken. Så därför är den faktiskt rätt så intressant i svensk kristenhet. Därmed har jag inte sagt att jag tycker allt är riktigt hos Peter Hocke, men han betonar två saker med en väldig kraft och som är helt nytestamentligt, och det är förbindelsen mellan Jesu återkomst och den heliga andes utgjutande. Det har inte alls beaktats på ett tillbörligt sätt i den karismatiska rörelsen. Och för det andra, enheten. Anden är ju enhetens ande. Det har vi heller aldrig betonat i den karismatiska rörelsen. Och det är alltså en skarp kritik både av den splittring som den pentekostala rörelsen har åstadkommit i världen och en kritik av den förstockelse som traditionella kyrkor har visat mot den karismatiska rörelsen, inklusive hans egen kyrka då delvis. Så att han kritiserar både till höger och vänster Peter Hocke och uppfattar det som har skett under 1900-talet vad gäller den heliga andes utgjutande som en oerhört stor och viktig fas i Guds stora plan för mänskligheten och som en förberedelse för Kristi återkomst. Det är huvudpoängen i hans bok alltså. Och det tål verkligen att ta till sig.
Nu,
skammen och härligheten. Skammen och härligheten. The glory and the shame. Han har fått väldigt fin inledning av Michael Green. Ja. Ja, frågor. Mark.
Jag tänker på det här sakramentescenen, sen tänker på olika dopsinger.
Ja.
Om man har en ren sakramental syn på dopet, det är som att det nästan sker automatiskt att alla som blir döpta blir kristna. Men till exempel Green, han säger att dop inte blir verkställt om man inte tror.
Ja, ja.
Så jag undrar, det är religionen att få den heliga ande också, måste man tro också, eller vem sagt man har, det var det automatiskt.
Nej, alltså det är ju riktigt det som Michael Green säger att dopet och tron hör ihop, och det gör det också i Luthers utläggning. Och om man ska vara kritisk mot Svenska kyrkans biskopar idag, så är det faktiskt rätt många av dem som talar mindre och mindre om den kopplingen och så att säga nöjer sig med att bara man är döpt så är man kristen. Men och det var ju därför som Elisabeth Sandlund fick kritik av några biskopar för sin första bok Drabbad av det oväntade, när hon talade om då sin omvändelshistoria, och så kom hon igenom till tro på och kunde tro evangeliet om hennes synders förlåtelse vid en nattvardsgudstjänst i Sankta Clara, och så skrev hon då klockan si och så, den och den dagen blev jag kristen i Clara. Och så fick man inte säga, hade då någon biskop sagt henne, för du var ju ändå döpt. Varpå hon då mycket skickligt returnerade i katechesen, så finns som första fråga: varför kallas jag kristen? Jo, jag kallas kristen därför att jag med församlingen tror och bekänner Jesus vara min herre och min frälsare. Och min frälsare. Och därmed har man den personliga tron med väldigt tydligt i katechesens svar. Och det är klart, den biskopen blev ju tyst då. Och detta har alltså Luthers pietism alltid drivit mycket, mycket kraftfullt. Detta har EFS till exempel alltid drivit mycket kraftfullt. Och för att ta lite hemlig konferens eller konsultationshistoria. Efter den så kallade Lausanne-konferensen 1974 så ville påven Paulus den sjätte ha dialog med den evangeliska Lausanne-rörelsen. Och de samtalen har kommit ut i bokform. Och vid ett tillfälle så talar man givetvis om dopet. Och då satte alltså folk från Lausanne-rörelsen med olika bakgrunder. Och han som har berättat för mig var anglikan Martin Goldsmith. Och då blev ju de evangelikala delegaterna från Lausanne-rörelsen väldigt häpna när alla romerska delegater tog avstånd från en ex opere operato syn på dopet, det vill säga bara det att dopet är utfört enligt ritualet så är det verksamt och effektivt. Och det sa de absolut nej till. Dopet blir inte fullbordat förrän den som döps tror personligen på Kristus. Om han inte gör det när han döps. Och det blev då alltså en stor... Och då var det faktiskt en lutheran i gruppen som hävdade som lutheran en ex opere operatosyn. Men han var den enda. Alltså att dopet verkar automatiskt. Det var också i den dialogen då de hade hållit på några dagar, så var det en professor i missiologi från Vatikanen som sa, ja, nu har vi diskuterat många intressanta teologiska saker, men jag skulle vilja veta hur ni blev kristna. Får jag berätta min omvändelsehistoria? Ja, det tyckte ju då de evangelikala bröderna att det kan väl göra. Och det var de ju specialist på, så att säga. Och då sa han, jag är spanjor och jag är jesuit och jag fick förmånen att doktorera i missionsvetenskap här i Rom i något av universiteten. Och jag skrev faktiskt om omvändelsen i Nya Testamentet. Ja. Och en kväll när jag håller min aftonbön så slår det mig. Är jag omvänd själv? Och han sa, jag hade aldrig ställt den frågan till mig själv. Aldrig funderat på den. Jag tyckte det var självklart. Jag var ju prästvigd. Och jesuit dessutom. Så jag var dubbelt säker, så att säga. Och jag fylldes av oro och jag förstod, jag kände inte Jesus Kristus personligen. Och vad skulle jag göra då? Jag hade allt i huvudet och inte i hjärtat. Och då föll jag på knä, sa han, i mitt rum i Vatikanen. Och så sa jag, Herre Jesus Kristus, jag har skrivit en doktorsavhandling som har fått bra kritik om omvändelsen. Men jag tror inte jag är omvänd själv, Herre. Omvänd mig och kom till mig och gör mig till din lärjunge. Då blev jag kristen, sa han. Nu vill jag höra era omvändelsehistorier, och spände han ögon i bröderna. Och de blev så häpna som Martin Gulf. De visste inte hur de skulle svara riktigt. Men de som blev ännu mer häpna, det var den här katolske professorns kollegor. De började skruva på sig mycket besvärat. Ja. Så att gamla konfessionslinjer håller på att brytas upp väldigt, väldigt mycket. Väldigt mycket.
För ett antal år sedan, en dålig år sedan, så var ju Toronto-välsignelsen väldigt uppmärksammad. Om du reflekterar kring den lite grann i relation till det här som du har tagit nu, hur skulle du vilja bedöma den?
Ja.
Det var en del i samma sak.
Ja, Filip har varit med om allt. Jo. Ja, jag har väldigt lite att säga. Ja, just det. Vad med Toronto-välsignelsen? Alltså det var en ny fas i den karismatiska väckelsen som efterträdde Vineyard-rörelsen med John Wimber och som var förlagd till en flyghangar som blev kyrka i Toronto och som innebar att man föll och man utstötte massa ljud av olika slag och man låg länge på golvet, soaking som det hette. Och så vidare. Alltså, den typen av erfarenheter har för det första alltid funnits med. Den har funnits med hos ökenfäderna. Det finns inga karismatiska erfarenheter som har gjorts under 1900-talet som inte finns hos ökenfäderna. På ett eller annat sätt. Under 300-400-talet. Och den typen av erfarenheter har aldrig värdesatts speciellt som något högre bevis på andens närvaro i någon av de här riktningarna. Även de ledande pingströrelsen på under 1900-talet har inte satt såna, några högre poäng på det, så att säga. Men om det är några nu som lever rövare till 1000 när de blir uppfyllda den heliga anden, all right, men de lugnar ner sig så småningom. Och sak samma i Mekanese kyrkan eller Etiopien. En av mina norska bröder som var ledare i oasrörelsen i Norge kom ut till Etiopien 93, tror jag. Och han reste runt och besökte en del nya församlingar i Nakamte-synoden där Lars-Göran Karlsson och Staffan Grenstedt just har varit. Och Tommy har varit 2 månader. Och han kom tillbaka till Addis Abeba alldeles likblek när han berättade. För det hade varit en sån oerhörd oordning och ett sånt oväsen och så okristligt och ociviliserat och o på alla sätt och vis. Han sa, kan det bli någonting av detta? Och det var så att säga Toronto-fenomen också, ja. Och jag tröstade honom och sa att de skickar dit en bra evangelist och efter 1 och 2 år har han fått ordning på den församlingen och de är hänförda vittnen och alla de där som skriker och bråkar och gormar och har sig i anden som de tror de gör det. Så det får man ta, så att säga, men det är ju ingen förstärkning av.
Så man inte det i Sverige, tror jag. Jag var ju med på mötena där bara Jesus ser det så här.
Ja. Jo, vi hade det på seminariet i Addis Abeba också. Några som skakade alldeles förskräckligt, alltså. Så här ungefär. Och då gick ju den etiopiska rektorn bara fram och sa, nu lugnar du ner dig, det där har ingenting med den heliga ande att göra. Det är mera, vad ska man säga, barnsjukdomar eller initialupplevelser som sen hyfsar till sig, så att säga. Den heliga ande är ju en ordningens, Gud är ju en ordningens Gud.
Jag håller helt med Gud och ordningens Gud. Ja. För de här uttrycken då, som är ju ganska märkliga om man har sett filmer från de här sammanhangen,
ja.
Var kommer de ifrån?
Ja, alltså, jag går aldrig så långt så jag säger att det är demoniska inslag eller sådär. Nej. Utan,
varför inte?
Nej, det har att göra med det mänskliga psyket, det kan gå åt 1000 håll. Så det finns en väldig gråzon där. Väldig gråzon.
Jag säger en sak.
Ja.
Jag hade en upplevelse en gång i Helsingborg.
Mm.
Och vi hade möte utomhus och då var det en kille som var 35 års ålder som satt bakom mig.
Mm.
Och vi satt på sådana här ryggösa plankor och hade scenen var där nere.
Ja.
Och det var den här tiden när det var så många som skrattade.
Ja, just det.
Han började skratta något så våldsamt.
Ja.
Så att han ramlade av den här bänken och så rullade han så han låg under den bänken när jag satt.
Ja.
Och det är klart att det spreds liksom ett skratt, ganska befriande skratt i bland de andra. Men efteråt så sa min systerdotter att hon kände den här personen. Och han hade förlorat sin far och han hade förlorat sin bror under det året. Och han var så deprimerad. Och genom att han upplevde den här enorma befrielsen så blev han som en annan människa. Så jag tycker att Gud är
suverän. Mm. Mm. Alltså det kan finnas sådana så att säga, välsignade effekter av det också. Och annat är så att säga mindre andligt motiverat. Och mer själiskt motiverat.
Men ser du inte någon risk då att det även finns ett demoniskt inflytande? För ibland när man ser typ filmer från Benny Hinn, när han liksom, ja, han beter sig ju inte som en kristen förkunnare, och folk liksom
han
faller fullständigt liksom, han skriker, det är liksom allt annat är kristet, och förkunnelsen är inte heller kristen, som man säger, men det skriks och det falls.
Jo, jag har sett sådana där filmer, vi såg dem i Etiopien vid något tillfälle. Alltså det är, jag vet inte hur jag ska uttrycka det. andligt, själiskt, demoniskt. Mm. Det är tre möjliga fält som är i funktion. Mm. Och jag skulle vilja säga att det är då oerhört själiska fält i funktion.
För där har du också en klar falsk lära som förkunnas i det. Det är oerhört klart.
Ja, är det det, då drar det åt ett demoniskt håll. Men det är under förutsättning att läraren är obiblisk. Alltså.
Okej. Okay. Ja. Brukar säga att är läraren någorlunda, ja, så kan folk bete sig lite hur som helst. Men ja, är förkunnelsen falsk riktigt, ja, ja, då skulle man säga att det är lite mer,
ja, då
svart.
Då skulle jag tillgripa demoniskt, ja.
Det blev en helt annan sak, men med Dan, ja, ni har läst hans bok som var först litteraturen också,
ja,
och det berörde lite grann här, men han gör en koppling mellan vatten och omvändelsen som från individens sida tar sig uttryck då i ett vattendop,
ja,
och som en respons på att vi får en andens gåva,
ja. Det är så han tolkar apostlagärningarna 2 alltså,
ja. Ja. Och jag förstod lite grann på att du inte delar Dans den här tolkningen.
Jo, alltså jag delar en form av tolkning av det, nämligen att det är en process, det som apostlagärningarna 2 talar om. Och det menar han också. Så han säger att han företräder one stage initiation. Men sen så tar han på ställe efter ställe avstånd ifrån att dopet ger syndernas förlåtelse av den heliga andes gåva. Så han tar avstånd från den sakramentala uppfattningen av doptexterna.
Men då tror jag att det här har att göra med att han, du och han har helt olika syn på vad vattendopet är. Jag tror han hela tiden utgår ifrån ett vuxendop, ifrån ett så kallat troende dop eller omvändelsedop, medan du kanske har den lutherska tanken med, ja, barndop i bakhuvudet.
Jo, men alltså han är metodist och eventuellt har han också varit presbyterian, och båda dessa kyrkor praktiserar barndop. Så att Jag tror han skulle försvara sig med att han försöker vara en historiskt arbetande exeget som försöker komma åt hur, så att säga, Lukas förstod det här.
Vilken exeget talar ni om? Vi hörde inte.
Dan, inte.
James Dunn. Han som har skrivit den här grundläggande doktorsavhandlingen. Och hur han sen skulle säga att en dopspraxis ska se ut i den kyrka han tillhör. Jag tror han tillhör en metodistförsamling i Garen. Och där praktiserar man ju barndop, och då måste han ju i så fall ha någon slags teologiskt försvar för det. Men som, han skulle säga, som historiskt arbetande exeget så kan jag bara få ut det han skriver. Jag tror han skulle argumentera så. Och då är det ju så att andra historiskt arbetande exegeter får ut andra saker. Lars Hartman, som är pensionerad professor här i Nya testamentet, har skrivit en bok om dopet i Jesu namn i Apostlagärningarna, och han har en totalt annan utläggning av Apostlagärningarna 2 när han går igenom vad dopet där innebär för någonting.
Men om du
omvänder sig
och dopet sker vid helt olika tidpunkter,
ja,
när anser du själv att man får andens gåva?
Mm. Ja, då går vi in idag inte i apostlagärningarna 2 situation. Ja, det där är inte så enkelt att svara på. Mm. Det där är inte alls enkelt att svara på. Jag skulle som lutheran ju då följa dogmatiken så tillvida att andan ger sig dopet. Men jag skulle också skynda mig att lägga till att det är ju helt påtagligt att de flesta svenskar som är döpta som barn inte har den heliga anden. Och därför måste de så att säga bli omvända och födda på nytt. Och redan Johan Gerhard, en luthersk ortodox teolog på 1600-talet, säger att det finns både en pånyttfödelse i dopet och sen en pånyttfödelse i omvändelse. Så den problematiken jobbade man med redan på 1600-talet. Och det där alltså, ja, det där drabbar också den som har en baptistisk dopsyn. Jag ska aldrig glömma när jag försökte få Willy Sävi i Philadelphia kyrkan att bli medlem i bibelläsningsringen, styrelse. Och vi hade ett jättefint samtal, ett verkligt fint samtal. Och jag minns, han kom lite sent och han var ledsen, för han hade haft ett bråk med sina äldste bröder i Philadelphia kyrkan. Han sa, de är så hårda i sin själavård och jag får dem inte att fatta reson, sa han. Och så berättade han, det är många av mina medlemmar som döper sina barn när de är 6-8 år. Det är klart, de vet inte vad det är fråga om. Sen blir de tonåringar och de revolterar fullständigt. Och då vill mina äldste bröder utöva kyrkotukt på ett eller annat sätt. Och det är så dumt, så vill jag säga. För de är ju inte omvända, dessa ungdomar. Man måste ju betrakta dem som sådana och visa dem Kristi kärlek och försöka få dem till tro. Ja, jag höll ju helt med om dem. Och så sa jag, men vad gör du då när de då kommer till tro som 18 eller 20-åring? Döper du om dem? Absolut inte, så vill jag säga. Ett dop att Efesierbrevet 4. Och jag ville ju få med honom i bibelläsningsringens kommitté, så jag gick inte vidare diskussionen och frågade mig, varför döper du då om ungdomar som kommer ifrån en luthersk kontext när de har gjort samma omvändelseupplevelse i Philadelphia kyrkan? Varför accepterar du inte då deras dop? Så att problemet finns oavsett vilken dopsyn man har, men den finns ju mest i en luthersk kontext. Statistiskt, det håller jag med. Så därför löser jag det själv så att vare sig dopet kommer först och tron sen, eller tron kommer först och dopet sen. Men dopet och tron ska finnas för att man ska sägas vara en kristen. Det är jag väldigt noga med. Sen är det klart att fenomenologiskt, religionsstatistiskt är man kristen när man tillhör en kristen kyrka och döpt. Det är den statistiken som David Barrett följer i sina statistiska översikter. Men nytestamentligt sett så är den kristen som är döpt och tror, eller tror och är döpt. Han, hon har den heliga ande därmed också. Det är den ekumeniska konklusionen som jag försöker ge. Ja, nu har vi hållit på 10 minuter för länge.
Ja,
nu är Filip trött. Jag tackar er, och om Gud vill så får vi en ny tisdag, och då talar vi om profetians gåva. Välkommen tillbaka.